Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Amen. Det är inte ofta jag gör som jag gör idag och använder två predikotexter, både gamla testamentliga läsningen från idag och det heliga evangeliet. Och vi kan höra igen från Jesaja 25. Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folks slag. Han ska utplåna döden för evigt. Och sen från dagens evangelium, när kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, här kom du in hit utan bröllopskläder. Mannen heg. Det är Herrens ord, kära medarvingar till reformationen. Vad kommer ni att tänka på med ordet svepning? En kropp som ligger på en bår med en ID-lapp om foten. Eller kringspridda kroppar från ett nedskjutet flygplan i östra Ukraina. Övertäckta med smutsiga och blodiga lakan. Det är just sådana hemska bilder som Jesaja ville att vi skulle få när han beskrev täckelset som ligger över folket. Det finns inget vackert med döden. Den är ful, den luktar illa, den är full av sorg för de som gråter. Och den är ofta full av smärta och lidande för de som dör. Men vilken bild kommer upp hos dig när ni tänker på bröllopskläder? En frack, kanske? En brudklänning med spetsar och lång, vit slöja? Bröllopskläder ger verkligen gladare bilder än svepningar. I evangelium Martin Luther upptäckte 498 år sedan tar bort täckelset och ersätter det med den vita klädnad som Kristi fullkomliga rättfärdighet ger. Vilken förändring. Från att ligga på marken i en ruttnande kropp övertäckt med lakan till att stå inför Guds altare klädd som en brud beredd att möta Kristus. Det är vad evangeliet gör med oss. Det är vad som gick förlorat före reformationen och under reformationen återupprättades för Guds folk. Sorgligt nog har det gått förlorat igen i de flesta kyrkor idag. Jag hade en gång en granne, en snäll gubbe som hette Lester. Han växte upp i en bra kyrka där han hört om rättfärdiggörelsen genom tron, precis på dagens epistel handlar om. Men då under tiden flyttade han till en annan stad och blev medlem i en kyrka där man inte brydde sig så mycket om Guds ord. Jag har alltid undrat varför vanliga folk inte protesterar någonting mot deras kyrka när kyrkan ändrar på Guds ord och tar bort evangeliet och istället lär ut alla möjliga saker, utvecklingslära eller har prästvigning för frånskilda kvinnor eller normerna säger är ett homosexuellt levnadssätt. Och det som just hänt i Sverige är att en biskop säger vi tar bort korset så att muslimerna känner sig hemma i kyrksalen. Varför protesterar inte folk mot sådant? Läste jag blev vänner som sagt och vi pratade så ofta vid när vi var ute och till exempel krattade löv i trädgården. Och en dag försökte jag vittna för honom genom att berätta just vad jag skulle predika om den veckan. Att Kristus var rättfärdig i vårt ställe, att han var fullkomlig för oss och att han betalade för alla våra synder på korset så att vi kan få det eviga livet som en gåva genom tron. Och efter att jag hade sammanfattat evangeliet på enklaste sättet svarar han: jag vet att jag inte är fullkomlig, men jag försöker så bra jag kan, så jag hoppas kanske att jag hinner till himlen. Och där hade jag hört svaret varför folk inte protesterar falska lärare och varför de inte ser att något är fel i deras kyrka. Det är för att de inte förstår det enklaste och det viktigaste i Bibeln, nämligen lag och evangelium. Att Guds lag säger att ni måste vara fullkomliga. Och att lagen säger också det är ni inte. Och att på grund av era synder har ni förtjänat den eviga döden. Men att Jesus Kristus var rättfärdig i vårt ställe. Och att genom tron på honom har vi förlåtelse för alla våra synder. Och nu genom tron har vi som en gåva det eviga livet. Och att vi är bjudna gäster till bröllopsfesten. Och att genom Jesu Kristi rättfärdighet vi har brudkläder på oss. Om man inte förstår det grundläggande evangeliet om frälsningen, hur kan man då vara angelägen att skydda skriftens andra dyrbara sanningar från falsk lära? Utan lag och evangelium är inte skriften någon dyrbar bok alls. Men dagens text handlar om just detta. Har Gud givit oss en skrud istället för en spikning? Vi är alla som kropparna som låg och ruttnade i 2 veckor efter flygolyckan i Ukraina. Alla har vi ärvt syndens dödliga sjukdom. Synden är inte som en liten prick på fingret när vi stuckit oss på en tand. Det är inte som ett påstående många gör: jag vet att jag inte är precis fullkomlig. Den är som tuberkulos som angriper varenda fiber i våra lungor tills vi kvävs till döds. Det är nedärvd synd som får oss att göra de små och de stora synder i tankar, ord och gärningar. De är bara symptomen som visar att vi är dödssjuka. Inte att undra på att vi alla måste dö. Hela jorden är täckt med dödens svepning. Om ingen hade tro skulle hela världen vara ännu mer militant mot Gud än den redan är. Precis som före syndafloden. Då var världen i total revolt mot Gud. Och död och förödelse kom över allt och alla. Plötsligt, miljoner dog på en enda dag. Alla som trodde de skulle leva för evigt, eftersom man på den tiden levde så länge, de behövde inte tänka på döden. Men de dog i alla fall. Plötsligt. Så ska det bli på domedagen. Alla jordbävningar och översvämningar och krig som förekommer är bara en påminnelse om den mycket större förödelsen som kommer. Vikssvepningen ligger över alla mot denna deprimerande bakgrund. Ger Jesaja oss underbara nyheter. Kristus var tätt av livssvepningen i vårt ställe. Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk. Det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat. Jesus betalade för alla våra synder. Vår synd blev lagt på honom. Han tog på sig vår tuberkulos, vår synd och led och konsekvenserna tills han dog, den friska för det sjuka. Han begravdes, han kläddes i vår svepning och lades i en grav. Men han som är Gud och som är helig i vårt ställe besegrade döden för oss. Han stod upp och vek ihop snyggt den svepningen, för den behövdes inte längre. Den behövdes inte längre för honom, och den behövs inte längre för världen. Mina vänner, synden är inte någon förkylning som går över på en vecka eller 10 dagar. Det är en dödlig sjukdom som stinker död och som sprider förruttnelse. Likt när pesten svepte över Europa under den mörka medeltiden håller alla på att dö också idag. Om vi bara kan fatta hur hopplösheten hänger över hela världen, då kan vi bättre förstå gåvan, den underbara måltiden Kristus har lagat åt oss, som är helade och överlevar genom tron på honom. Gud har inte bara tagit på livssvepningen. Han har ersatt den med bröllopsskruden. Klädseln som ger oss entré till festmåltiden han förberett åt sina inbjudna gäster. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med feta rätter och lagrade viner. Feta, mustiga rätter och lagrat, varat vin. Det finns olika slags måltider. Det finns begravningsmåltider. Du kanske varit på en. Maten smakar inte lika bra som vanligt, därför att man äter med tårar. En bröllopsmiddag smakar däremot bra, hur enkel den än är, därför att man firar och är glad. Din Herre har bjudit in dig till en bröllopsmiddag. Han har gett dig bröllopskläder att ha på dig så att du blir insläppt. Hör vad han säger. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur kom du in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna, bind honom och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är fallna, men få är utvalda. Skruden är Kristi rättfärdighet som han vävde åt oss genom sitt heliga fullkomliga liv här på jorden. Varje kärleksgärning, varje ord i rätt tid till rätt människa, varje under som helade någon, varje nej till Satan under frestelsen, vävde en ny tråd i skruden som är vår entrébiljett till bröllopsfesten. Den räcker och täcker för att Jesus är helig Gud. I den är vi vackra och heliga inför Gud. Den gömmer vår smuts och vår synd och död. Alla som tror har klätt sig i denna skruden och ska dricka vinrankans frukt på nöt med vår förlossare vid hans kungliga bord i skyarna. Vem skulle välja spikningen istället för skruden? Ingen skulle man tro, men folk tar av sig skruden och ber att få spikningen tillbaka. För Jesus säger, många är kallade, men få är utvalda. Vem skulle göra något så dåraktigt? Jo, för det första fariseerna på Jesu tid. De stod i gathörnen med sina sjuka och döende själar och lyfte ögonen mot himlen och ropade, min Gud, tack för att jag inte är som alla andra. Tatuerade, sambos och snattade. De var i förnekelsestadiet likt en cancerpatient som vägrar tro att han håller på att dö. Vem skulle göra något så dåraktigt? Vem skulle vägra ta av sig spetningen och låta sig bli täckt av Kristi skrud? För det andra, kyrkan på Luthers tid, som hellre ville bränna honom och som under 30-åriga kriget försökte ta Europa med våld hellre än att ta emot Guds gåva, Kristi rättfärdighet och evigt liv. Vem skulle göra något så dåraktigt? De flesta kyrkor idag. Hur många vägrar tro på lagen när den säger att vi är gående lik utan Kristus? Som stackars Lester som hoppade stå inför Kristus och säga, jo, jag försökte vara så snäll. Hur många andra skulle hellre lita på sina egna maskfyllda gärningar, sin eget stinkande andlighet, än medge att all vår rättfärdighet är som en fläckad dräkt? Vem skulle göra något så dåraktigt? Jo, de flesta i övriga världen. Trots en hel del bevis på att alla håller på att dö av den dödliga sjukdom som kallas för synd. Jag har inte sett någon som har ägde längre än 150 år numera. Jag såg en rapport på TV för 25 år sedan om folk som låg döende i AIDS. Det var en hospice i San Francisco och de intervjuade kvinnan som drev sjukhuset. Hon berättade att alla som kom dit till det hemmet kände stor skuld över sitt levnadssätt. Vad de gjort för att de nu höll på att dö. Mitt jobb, sa hon i intervjun, är att övertyga dem att de har ingenting alls att känna skuld över. De låg där och längtade efter Kristi rättfärdighetsskrud, så att deras synder kunde bli övertäckta. Och istället försökte denna kvinna övertyga dem om att deras spindling var så vacker. Mina vänner, vare sig vi dör i AIDS, tuberkulos, cancer eller vanligt åldrande, dör vi för att vi föddes med synd som vi ärvde av våra första föräldrar. Inget prat kan ändra vår svepning till en bröllopsskrud. Men vi tror på Jesus. Och genom tron har vår liksvepning tagits bort och ersatts med Kristi heliga, rena, vita rättfärdighetsklädnad. Genom tron ska vi vara med på banketten. På den dagen ska man säga: se, här är vår Gud. Honom hoppades vi på, att han skulle frälsa oss. Ja, här är Herren som vi hoppades på. Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning. Vilken otrolig överraskning. Från en begravning till ett bröllop. Från en liksvepning till bröllopskläder. Det är det som gjorde kristna så ivriga att dela med sig av sin tro för 2000 år sedan. Det är det som ger modet åt de kristna som dör i muslimers händer idag. Det är det som drev aposteln Paulus att segla till främmande land som missionär. Det är det som gav Luther mod att stå emot både påven och kejsaren. Och det är det som ger oss vilja att inte ge upp ett enda ord i den heliga skrift. Gud vare tack för att döden har uppslukats för er genom Jesus Kristus. Ni som vet detta är Sveriges salt. Ni är landets hopp inför döden. Hjälp andra att ta avstigningen och ikläda sig skruden. Led andra från begravningen till festmåltiden. Amen.